There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Häromhelgen så skulle jag och några vänner gå ut och ta en bärs och när vi hade gjort det så bestämde vi oss också för att äta middag. Och så knattade vi runt på Söder och så här spanade in på olika krogar hur de verkade och sa nej men inte där, det verkar inte så kul och inte där. Och sen gick förbi ett väldigt litet ställe med jättemycket människor utanför och bara, det här verkar kanon. Stod där och köade ganska länge och så började jag prata med någon bredvid. Liksom. Så sa jag så här, han heter förut, är det bra? Och hon, nej, nej. Och så uppdagades det att det var liksom ingen som hade ätit där förut eller liksom ens hade koll på huruvida det var jättebra. Och sen när vi hade ätit och det var någon väldigt liksom medioker, lite små asiatisk inspirerad rätt så gick vi in och googlade och insåg att vi hade liksom gått förbi 3-4 ställen som hade liksom fina recensioner och som verkade vara bra ställen men som kanske just då inte hade publik. Varmt, varmt välkomna till en sprillans ny säsong av Dumma människor. Podcasten som djupdyker ner i det mänskliga psyket för att försöka utröna varför vi beter oss så stolligt när vi borde veta bättre. Och idag ska vi prata om något som på engelska heter bandwagon-effekten. Men det heter inte på svenska, Björn, eller bandvagnseffekten?
Nej, vi får nog kalla det bandwagon-effekten eller bandwagon-effekt, för att bandvagn på svenska är ett sånt här militärt fordon och bandwagon på engelska betyder något helt annat. Det är som en sån här vagn, en sån här karnevalsvagn som till exempel står ett band och spelar på och så. Mm, är du med?
Det, absolut, och jättemånga människor som hänger över kanten och har det roligt.
Ja, och det finns en liten backstory då. Här. Mm. Vi kan börja med en definition. Mm. Bandwagon effect, det är när sannolikheten för att vi tror eller agerar på ett visst sätt ökar bara för att andra gör det.
Ah.
Till exempel att ni gick in på den här restaurangen för att ni hade sett andra göra det utan någon som helst annan information. Det var bara det ni gick på.
Och bandwagon, man hoppar på vagnen, för där är andra redan.
Ja, då kommer den frasen ifrån, det var en amerikansk politiker i mitten på 1800-talet. Dan Rice hette han, och han var en populär clown. Han var väl någon slags dåtidens amerikanska motsvarighet till clownen Manne kanske.
Mm-hmm. Och också politiker. Lite likt andra politiker vi kan påminna oss om också.
Just det, en berömd och populär cirkusclown och politiker då, som åkte runt och han kampanjade från en sån här bandwagon i städerna. Och det spelades musik och var festligt och sådär. Och sen så var det andra politiker som ville liksom ta del av den här grejen, som hoppade på hans bandwagon.
Jaha.
Där har vi uttrycket jump the bandwagon. Är du
just
med?
Och då, ja, då handlar det inte bara om att så här, det här verkar kul, jag vill ha med, utan så här, principen att hoppa på en annan politikers bandwagon är ju att du kanske överger din ideologiska inriktning för att få vara med i det här med alla andra.
Just det, alltså, jag vet inte egentligen om den här historien om den här clownpolitiken är superillustrativ för själva psykologiska fenomenet. Men sen har i alla fall i dagligt tal att jump the bandwagon.
Ja, det har man ju hört.
Ja, det har kommit då att betyda att man hoppar på något bara för att andra gör det, helt enkelt.
Varför gör vi det?
Ja, det är därför att vi är så otroligt styrda av det som kallas sociala bevis. Alltså vi letar sociala bevis för hur vi ska bete oss, tänka, vad vi ska säga, vad vi ska göra.
Vad är ett socialt bevis?
Ja, det är att kolla hur andra gör för information om hur vi själv ska bete oss. Hur sitter folk med besticken och vad gör de med servetten? Och så, det är en sån grej som, där till exempel då kan jag verkligen bli uppmärksam på min egen jakt på sociala bevis på en, i så här fine dining-sammanhang.
Mm.
Till exempel, jag var på Nobel i december.
Det är 24 gången Björn i mitt sällskap klämmer ur sig. När jag var på Nobel.
Ja, jag fick åka med där. Men då så i alla fall, eftersom jag inte är speciellt van vid den typen av fine dining kan man säga. Mm. Så att då får jag liksom ängsligt se mig om för att se hur folk beter sig med servetter och de här besticksraderna och de olika glasen och så.
Så att det här bandwagon spänner liksom över att så snegla lite på hur andra gör för att inte avvika hela vägen fram till
Jag ska säga att jag ändå gjorde bort mig. Inom 30 sekunder så hade jag gjort bort mig första gången, och det var en champagneglas som stod där som man inte, man skulle vänta tills kungen hade utbringat en skål.
Ladies and gentlemen, I would like you all to join me in a toast to honor the great donor Alfred Nobel.
Men då hade jag redan liksom helt i med det.
Var det någon som påpekade det?
Ja, det var väl ingen som så här pekade ut mig direkt, men det var någon som sa sen att jag, och så väntar vi med att skåla. Så att det kan vara en sån situation där man kikar efter social bevis, men vi gör det hela tiden. Hela tiden och ofta omedvetet. Att vi kollar in hur andra beter sig för information om hur vi själva ska göra.
Är det vi pratar om nu grupptryck? Är det det handlar om?
Ja, det hänger ihop med det. Det som kallas konformitet, att vi på något vis
vill bete oss som andra.
Vill bete oss som andra. Och det finns väldigt mycket bra studier på det här.
Berätta.
Ja, men det här började liksom beforskas lite mer ordentligt då på 1900-talet. Jag tror att den första riktigt så där uppmärksammade konformitetsstudien kom 1950 någonstans. Det var en forskare, polsk-amerikan tror jag var, en psykolog som heter Solomon Asch, som samlade ett gäng försökspersoner som skulle gissa vilken av tre linjer som var lika lång som en fjärde referenslinje som var lika lång som en av de här tre. Och det var supertydligt. Det liksom gick inte att missta. Och personer som inte då utsattes för någon som helst påverkan, de gissade också rätt i 100% av fallen. Sen så gjorde han så lurigt att han slängde in lite skådisar i de här grupperna som var väldigt liksom övertygade om att en av de här linjerna som...
Korta sträcket var långt, ungefär.
Ja, ungefär så, som helt uppenbart var fel. De bara, den där, det är den där linjen som är lika lång som referenslinjen.
The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
Three.
But on the third trial, something happens.
Two.
The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
Då blev det så att nästan fyra av tio experimentet gissade då fel. Så att det finns liksom ingen gräns på hur mycket knasigheter vi kan gå på eller göra, bara tillräckligt många andra gör det.
The shutter shades. Man, they were ridiculous. I've seen some people who actually went to the beach with them come out with the most gnarly, disgusting tan lines that would go like... I mean, sunglasses are supposed to do one thing and those don't do that one thing it's supposed to do, which is protect your eyes.
Lotusfötter handlar om att man binder hårt fötterna från de är små barn, de här flickorna. Och det här är ju en slags tortyr av kvinnor som massor, miljoner av kvinnor har varit tvungna att underkasta sig i Kina.
Kim Kardashian is fighting baby blues by eating her placenta. St. West's mom revealed Monday that she freeze-dried her placenta and is snacking on it in pill form.
Planking is a very stupid and dangerous trend. Basically, you lie like a plank in weird places. Sometimes you get run over.
Planking is one of those things where, hey, you either get it or you don't. I don't. But I am so excited to be a part of it.
Ja, för det är det jag tänker. Att så här, om det vore så att jag gärna gick till en restaurang som väldigt många andra var sociala bevis på att den var bra, då är det ju inte, alltså det är ju bara plain logic, det är ju smart. Men om det är så att det finns ingen, alltså det enda sociala bevis är att de är där, men det finns liksom ingen fakta som säger att just den här restaurangen är bättre eller att det här, utan att man... Ingen har egentligen avkrävt någon annan på bevis.
Nej.
Att det är där det blir lite snurrigt med den här effekten.
Just det. Så att, den är ju ofta användbar för oss. Så här, modellinlärning, det är en sån här grej som vi människor är som art helt överlägsna på. Vi har en väldigt rolig djurfilm som var någon nära släkting till oss. Det kan ha varit en schimpans. Där schimpansbarnet kunde lära sig av sin mamma eller pappa att genom att sticka ner ett rör i en myrstack kan den få liksom upp myror på den här lilla vassröret eller vad det var, som den sen kan äta upp. Inte superavancerat. Men du kanske ändå tänker, vad imponerande att schimpansen kunde göra det. Lära sig det bara genom att titta på sin mamma eller pappa. Tänker du så?
Ja, nu tänker jag så, Björn.
Ja. Men vet du hur länge det tog för
schimpansen? Det är typ ett år.
Alltså jag tror att den fick lägga kanske ett halvår på att plocka upp den här informationen. Så att ingen snabb inlärningsprocess. Medan vi människor är väldigt... bra på det här. Vi tittar på hur andra gör likadant och liksom omsätter det tämligen omgående. Det finns också då en väldigt känd psykolog som heter Albert Bandura, kanadensisk. Och han gjorde något experiment om sån här modellinlärning där han hade förskolebarn som var rädda för hundar som fick titta på videoband med barn som klappade hundar. Och efter 4 dagar så vågade 57% av de här jättehundrädda barnen gå in och klappa hundar bara genom att de hade sett andra barn interagera på ett liksom positivt sätt.
Vilket ju känns jätterimligt. Alltså så här, om vi alla skulle gå, fast det betyder inte att det är bättre för mig, så jo, det gör. Eller liksom.
Så de här sociala bevisen då kan också ge oss massa bra information, men även få oss att göra stolliga saker och fatta dåliga beslut.
Åh, oopidoo, oopidoo, jag vill ju vara som du. Jag vill se ut som du. Gå som du.
Roligt exempel på det här är när Vice-skribenten Oba Butler bestämde sig för att göra någon sån här deppig bakgård till Londons absoluta toppbetygsrestaurang på TripAdvisor. För TripAdvisor är ju verkligen det där, liksom en kombination av socialt bevis och fakta. För någon har ju varit där och tycker att det var gott och då går fler dit och sen är plötsligt så växer det och i slutändan kanske säger ganska lite om hur bra restaurangen var. Och Babatli i alla fall bestämde sig för att testa. Han hade väl liksom hållit på lite och skrivit lite falska reviews ibland, kanske fått någon slant för det, jag vet inte. Men tog en deppig bakgård, gjorde det till en restaurang, alltså skapade den där platsen på TripAdvisor.
Och det hette The Shack eller något
sånt där. Shed.
The Shed.
Mm. Ja. Och bad sina vänner att skriva recensioner. Och tog liksom bilder som var kanske motsvarande liksom Findus gamla fryslåda, någon liksom häl på en filt. Alltså så här, det var liksom inte läckra bilder. Och så polarna som bara the most delicious ever, woo! Och folk började ringa och ville boka bord på den här restaurangen. Och han bara, alltså det är riktigt fullt nu, ska jag se, kanske om en månad eventuellt. Och nu fick vi ett bord, nej fan det, det rök tyvärr, men ring igen, det är liksom kaos. Och sen började recensionerna trilla in från andra människor som bara, jag var där, det var mums filibabba. Och mycket riktigt.
Var det riktiga personer då som hade?
Ja, det var inte, det var
testat hans, alltså,
man kan inte bli Londons bästa smart restaurang genom att bara hans vänner skriver. Och det här blev mycket riktigt den mest toppratade restaurangen i London på TripAdvisor.
Hur länge tog det?
På 6 månader hade restaurangen gått från en webbsida och en TripAdvisor, en låtsas TripAdvisor punkt till att bli den absolut högst ratade restaurangen i London.
Och hade ingen ätit där då?
Nej, det fanns ingen restaurang. Det var liksom ett litet skjul. Med, alltså ingen hade ätit, ingen hade varit där, restaurangen fanns inte.
Åt aldrig någon där någonsin?
Nej, det var liksom, det fanns inget.
Ja, det var 100%.
Det var en bakgård och roliga bilder som han lagt upp på nätet.
Men alla ville hoppa upp på The Bandwagon.
Och vet du vad han bestämde sig för att göra då?
Nej.
Starta en restaurang där. I drink Dr. Pepper, don't you see? 'Cause it's the perfect taste for me. That original taste, you know. Peppers, cooking peppers, good looking peppers. Wouldn't you like to be a pepper too? Us peppers are an interesting breed. An original taste is what we need. Ask any pepper and he'll say, only Dr. Pepper tastes that way. There's carrying peppers, marrying peppers, dying peppers, quiet peppers. Wouldn't you like to be a pepper too? Det är väldigt, väldigt vanligt i marknadsföring om man är lite uppmärksam på det. Om du tittar på en storsäljande bok till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått
programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den!
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Historia slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Så det är inte ovanligt att det står på omslaget att 500 000 svenskar har köpt den eller så.
Och då, bara två tyckte den var bra dock, men 500 000 har köpt den. Och då,
ja, och då blir det ett liksom socialt bevis. Om si och så många har gjort det här så kan jag också göra det. Ställer till det för oss ibland, och då tänker jag till exempel på Werther-effekten. Är det något som ringer någon klocka?
Den goda godisen?
Nej, tycker du att den är god? Ja, men den är ganska god.
Ja.
Ja. Nej, jag tänker inte på den, utan jag tänker på den unge Werthers lidanden.
Ja, för gud vad det här avslöjade mig. Naturligtvis är det jag tänker på också, Goethe.
Goethe, precis. 1800-tal, tysk historia. En bok som handlade om just den unge Werthers lidanden och som sedan utlöste en självmordsvåg i Europa.
Det visste jag faktiskt inte.
Nej, den här boken blev väldigt populär och beskrev...
Lidande yngling tar sitt liv.
Just det. Och då triggade det liksom en självmordsvåg. Också en slags konformitet då som
upp... Var det då att när andra började ta sitt liv så kände man jag vill också vara en av dem?
Lite så, ja. Och det här har man då sett att det finns en sån Werther-effekt. Till exempel var det en amerikansk forskning där man tittade på någon forskare som heter Phillips som kikade på alla gånger när självmord hade uppmärksammats på första sidor i amerikanska tidningar mellan 1947 och 1968. Och han kunde konstatera att 58% fler tog sitt liv under de första två månaderna med första sidan.
Och nu vill jag att vi inte pratar mer om det här, för nu tänker jag att det här kommer självmord också påverka folk. Blå.
Så att i så här vanlig pressetik då, av precis det skälet, så skriver man inte om självmord alls. Och det är bra att det är så. På arbetsplatser, där är det ett ganska stort problem med konformitet. Jag skulle säga att det är ett större problem att vi hoppar på the bandwagon. Konformitet är ett större problem än konflikter på arbetsplatser, skulle jag vilja påstå. Och det brukar kallas grupptänkande. Är det någonting du känner igen, det begreppet?
Nej.
Alltså det finns ett så här skadligt konsensus, alla sitter och håller med.
Ja just, och det har man pratat om, det är därför man ska ha liksom mångfald, det här märkliga ordet, i arbetsgrupper, för att då är det inte lika lätt hänt att man outtalat tar för givet att vi alla tycker likadant, för att man kanske tänker att fast vänta, den här äldre herren kanske inte per automatik tycker som jag, så ja, vi behöver kanske diskutera det.
Så att med en ja-ser-kultur där så här, konformitet är verkligen fiende till liksom kreativitet och innovation och så som verkligen behövs i arbetslivet.
Ja, och kanske även till kunskap och fakta. För att om jag istället för källan till kunskap litar på att 150 personer har ju delat den här hittepå-artikeln på Facebook, de måste ju veta vad de gör. Så många människor skulle ju inte dela den här om det inte stämde. Alltså delar jag den också. Att det, man missar ju hela faktagranskningen.
Ja.
Är det något som knyter an till det här vi har pratat om tidigare som heter ansvarsdiffusion? Känslan av att så här, nu är det så många som gör det här så att jag behöver inte gå till källan och kolla om det stämmer, eller jag kommer inte ställas till svars, utan jag är bara en liten del i mängden. Att det liksom
är... precis. Ansvaret späds ut. Så att man, absolut.
Och då ser jag plötsligt framför mig alla de här klassiska exemplen om så här, vad heter det, Die Welle. Alltså vågen, den här tyska experimenta skolklasser börjar bete sig sadistiskt, eller why not nazismen? Att det så här, alla andra gör det, så där stod jag också och hejlade.
Just det. Det blir ett socialt bevis på att det är okej att göra så, helt enkelt.
Och att det nästan blir okej att inte göra det.
Alltså det finns några klassiska studier på, du vet, så här, pålagt tv-skratt. Det förekommer inte så värst ofta längre.
Nej, och det kan jag vara glada för, eller?
Ja, men så här, tack och lov kan jag känna då. Men på den tiden när det var väldigt vanligt, i slutet av 1900-talet och så, så visade det sig att folk uppfattade program med pålagt skratt som mycket roligare. Och ju sämre skämten var, desto större effekt blev det på de pålagda skratten.
Nisse, pisse, päron, pung.
En av mina liksom starkaste sidor är också en av mina sämsta sidor, nämligen att jag kan vara väldigt så här entusiasmerande och få med mig folk, få det att liksom låta sig, ja, yes, nu kör vi! Och i det så är det väldigt sällan, alltså, det krävs ganska mycket då att vara den som säger så här, ja, alltså Lina, det låter inte helt genomtänkt. Och det betyder att jag hela tiden måste vara medveten om att okej, alla är med, men det betyder inte att idén i fråga är bra. Så jag har liksom infört så här processer där vi liksom lägger stinkande fisken på bordet och bara, vänta, vad är dåligt med det här? Är det här verkligen krocktestat? Har vi tänkt igenom det? För att det är så verkligen uppenbart på en organisation att tycker alla något, så är det väldigt svårt att vara den som bara, nej.
Verkligen. Alltså, vi har en sån mänsklig dragning till konformitet, att rätta in oss i ledet. Och som du sa, det är svårt att driva en avvikande åsikt. Det kan vara att man glömmer bort att uppmuntra blyga personer att ta plats på möten och så. Det kan vara bra med såna här processer för det, då att man kan ha, vad vet jag, liksom skriva namn på glasspinnar och så får man dra och så får den personen prata. Eller att man liksom cirkulerar så att olika personer får leda möten. Eller har post-it-lappar med folks namn på och så drar man dem. Det kan vara ett sätt att komma runt där med konformitet. Och ett annat sånt tips bara är att man kan vara försiktig med så här brainstorming i grupp. För där brukar det ofta bli så då att någon kanske som dominerar och man rättar in sig i ledet och fogar sig att det är så. Man kollar på hur andra gör och sådär och de sitter tysta och så. Så att då kan det faktiskt vara bättre att man liksom brainstormar på varsitt håll och sen så redovisar sina idéer skriftligt eller så. Det har man sett i forskning då, att det har ofta bättre, ger bättre utfall.
Nu kanske jag drar det här lite för långt, men kan det vara så att också hur folk har betett sig historiskt blir en faktor i konformiteten? Det vill säga, så här har vi alltid gjort här. Så det är inte bara vi 8 personer här, utan det är också alla 800 genom åren som har gjort på ett visst vis. Och det gör att det blir liksom extra starkt att delta i. Liksom.
Visst.
Vi har alltid haft julfest på det här sättet. Så absolut. Och vi är superskallen av oss då. Ja, då, jag med. Jag tänker inte. Ja.
Verkligen. Så att, jag tycker man ska tänka att man ska vara en liksom sund regelbrytare på något sätt. Inte bryta regler på ett sätt som liksom skadar andra eller som är liksom antisocialt. Så, men att vara öppen för att bryta regler som finns bara för sin egen skull på något vis. Eller för att det alltid har varit så.
Nej tack, det är bra.
Ta en kaka.
Nej, men det är bra. Jag har ätit 3 stycken.
Ja, och jag käkar 5.
Anders, kom igen, ta en kaka. Vad som folk.
Ja.
Det är bra.
Sluta vara så mesig.
Vi söker ju sån här konformitet hos andra. Vi vill att andra ska hoppa upp på the bandwagon. Och jag tänker då till exempel på en sån här drickhets som nykterister ofta vittnar om att man går på fest och då är det liksom bäst att stå där med ett glas alkoholfri öl, för då blir man inte påhoppad av massa folk som vill att man ska rätta in sig i ledet och ta en grogg.
I amerikanska valen så är det vissa delstater som rent tidsmässigt får sina resultat före andra. Och att det är tydligen det här som heter Big Mo, som då är ett jättestort momentum. Det är några delstater, de här första, som liksom är en indikator på vad är det för gäng som håller på att vinna. Och vinnargänget där verkar påverka hur de som bor i en delstat som fortfarande har öppna vallokaler röstar. För att man ser att, så här, vänta, de här verkar vinna. Jag vill ju inte rösta på förlorarna, så då röstar jag också på dem. Är det också något som spelar in de här faktorerna, att man så här, vill vara med på vinnarlaget?
Ja, visst. Sån ren opportunism.
Och vad är poängen med den?
Jag tror att det hänger mycket ihop med att det är en slags liksom social, dels liksom en social ångest, att man vill passa in i gruppen, och sen så också att det är, som sagt, det är ofta väldigt användbart att göra som andra. Vi tänker att andra har en god anledning till att de gör som de gör. Vi tänker att det är bra information. Jag kanske inte riktigt förstår varför, men av något skäl så är det viktigt att göra på det här viset.
Om man tänker att någon annan har gjort the homework, så varför ska jag sätta mig och fundera på om det här är rätt eller fel? Det är, alltså, tänk på samhällsnivå så låter det nästan lite praktiskt. Att så här, om en person har kollat upp det här och säger att det här är bra, då hakar resten på, så blir det också liksom stora lag. Som
och som,
på
vi, brukar, som vi brukar tjata om i podden, den här energisparet, att det är liksom en enormt liksom praktisk inlärning för oss.
Finns det så nyckelpersoner som är extra bra på att starta? Alltså som jag, om jag har en person som är väldigt smart, kommer jag att lyda dens preferenser mer?
Ja, visst, liksom... alltså, precis, personer som vi känner och litar på. Och det är någonting då som till exempel Facebook har utnyttjat med stor framgång, att om det är något sponsrat inlägg från något företag och du kan se att din kompis John,
högstatus cooling person,
gillar den här produkten, så då blir du genast mer intresserad än om det hade varit random dude. Det finns ett väldigt berömt exempel på sån här grupptänkande, så här konformitet i grupp, när alla fogar in sig och blir ja-sägare, som faktiskt nästan fick världen att gå under. Har du någon aning om vad jag tänker på då?
Nej, men berätta gärna. Det var en väldigt, väldigt stark inledning.
Ja, men det var den här Kubakrisen som var 1962, hösten. Och USA hade invaderat den kubanska grisbukten under fiaskoartade former. Och det som hände sen var att Sovjetunionen, som fanns då på den tiden, placerade kärnvapenrobotar på Kuba. Och sen var det 12 dagar med totalt krisläge då världen väntade på tredje världskriget, helt enkelt.
We will not prematurely or unnecessarily risk the cost of worldwide nuclear war, in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth. But neither will we shrink from that risk at any time it must be faced.
Och då har man i analysen efteråt så har grupptänkande i kretsen kring Kennedy som amerikansk president då, det lyfts fram som den viktigaste förklaringen till att det blev så himla illa. Man har liksom analyserat hur den här amerikanska delegationen agerade och han hade liksom massa ja-sägande nickedockor runt omkring sig, tog massa stolliga beslut och det blev verkligen väldigt, väldigt illa. Så att det är ett sånt här exempel på när grupptänkande verkligen kan, konformitet och att hoppa upp på the bandwagon verkligen kan ställa till det nästan så att vi förintar oss själva.
De borde införa det här gamla vanliga som man fick göra på förskolan, att så här, man skulle rösta om något så man var tvungen att blunda för att inte se vad de andra tyckte. Ska vi invadera eller inte? Alla måste blunda och räcka upp handen.
Alltså, allvarligt talat, den typen av processer är inte dåliga. Man får liksom bygga in det på jobbet. Se till att liksom alla avvikande röster kommer till tals. Det finns massor att vinna på det.
Jag skräckas lite. Jag tycker att det här är ett av de läskigare ämnena vi har pratat om. Och ser framför mig att världen skulle ha lite färre folkmord, Twitter-drev, jätteframgångsrika men superdåliga restaurangkedjor om vi tänkte lite mer kritiskt till vår egen lust att ingå i gruppen. Samtidigt som jag förstår att det ju såklart finns massa poäng med att nu ska vi alla gemensamt göra så här och följa normer och så vidare. Vad kan man som individ göra för att stå emot det här?
En grej då som vi ofta återkommer till, det är att jobba lite med sin självkännedom. Hur brukar jag reagera? Finns det några särskilda tecken? Känner jag på ett speciellt sätt i de här typen av situationer? När något drev går, får jag en liten blodtörst? Liksom vilken typ av tankar brukar poppa upp? Och sen när man behöver koll på de signalerna, då kan man liksom aktivt bromsa dem och sitta på händerna.
För att man kanske är lite extra benägen att trivas i en sån grupp och då kan man och se roliga filmer på bio för att man blir glad när andra skrattar, men kanske undvika de liksom lite mer negativa utfallen.
Just det.
Det här påminner mig om ett starkt citat från lågstadiet. 50 000 frugor kan inte ha fel. Ät bajs. Och med det så ska vi tacka för den här veckan. Och det gör jag, Lina Thomsgård, vår producent Klara Wallin och Björn Hedensjö, författare och psykolog. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om varför du så många söndagmorgnar ligger och har enormt ont i magen och ångest över något litet du klämde ur dig på lördagskvällen, medan ingen i hela världshistorien brydde sig om det. Hörs då!